Då undrar jag, Anita Clemens, vad var det där?
Åh, det där var Anders Bagge som sjöng en kärleksserenad till sin underbara Johanna.
Som han ursprungligen skrev till...
Det visste han.
Céline Dion.
Nej, men sådär
ja. Ja, han är ju liksom stor. Det här är ju liksom ett högdjur. När han sitter där och är mysfarbror med skägget så glömmer man lätt bort det. Men han är ju verkligen en tung snubbe inom musikindustrin.
Absolut. Jag låter lite konstig idag för jag har fått en förkylning som har lyckats sätta sig på stämbanden. Så att jag har fått höra i sociala medier att jag låter som Paus. Man kan säga att det är Ann Söderlund och Paus som har den här podden ihop.
Nu går händelserna i förväg. Du har ju också smittat mig med paussyndromet.
Så att jag låter också lite. Det har inte fast varit stämbanden.
Nej, jag vet inte, men du har i alla fall smittat mig.
Ja.
Ja, på alla sätt. Ja, det här är någonting som jag gärna vill prata om, det här bröllopet.
Absolut, jag var också på bröllop i helgen. Kan vi prata om det också?
Var du på bröllop i helgen?
Jaha.
Jaha, oj, här har man koll så du förstår.
Ja, men det här som är så spännande tycker jag, för det här bröllopet som jag var på var ett par som gifte sig för andra gången. Och det var ju Anders och Johannas bröllop också. Men paren har valt att tolka andra gångens giftermål på helt olika sätt.
Wow, spännande. För här var det så här, som att det vore liksom första gången någonsin. Ja. Här har de ju, Johanna och Anders har ju blåst på liksom, på ett väldigt, kan man säga, osvenskt sätt.
Ja, det kan man verkligen säga.
Ja.
Carola sjung, herregud.
Ja, men jag tycker vi tar det från början sen. Men hur hade dina, liksom, hur hade ditt bröllopspar tolkat det då?
Nej, men det var ett väldigt vuxet bröllop. Vigseln var ungefär 3 minuter när man egentligen bara liksom pratade lite privat om varandra och den kärlek man har hittat. Och sen så var det tager du denna och så vidare och sen var det klart. Och sen gick man direkt på festen. Det var aldrig någon middag, ingenting sånt, utan allt var bara en jättestor lyxig fest.
Jaha, så det var inte sittande middag?
Nej, för de var båda så här, det här är andra gången. Nu går vi på det vi liksom egentligen tycker är kul med ett bröllop. Vi går till det viktiga och sen går vi till det roliga.
Jaha. Wow, det har aldrig hört talas om.
Nej, och det är det här jag funderar på. För då såg jag ju samtidigt när jag var där Anders Bagges bröllop i sociala medier. Där han hade liksom gått åt helt andra hållet. Här var det ju liksom som att så här, you are the love of my life. Alltså så var ju liksom så stort. Och då tänkte jag så här, jag då som potentiellt, det vet jag inte kommer ske igen, kommer eventuellt gifta mig 3 gånger. Är det nu man ska dra på? Eller är det nu man ska vara lite mer low-key?
Men du har ju haft 2 väldigt olika sorters bröllop.
Absolut.
Det ena var lite så här, ursäkta uttrycket, ungdomsbröllop.
Verkligen.
Ja, på Bora Bora, eller på sig, men det var det inte.
Borneo.
Ja. Borneo. Ja. Och där var det mycket...
Vi stannade där.
jag älskar den bilden som du var med i showen. Så säger så mycket... Vem man var då, eller många av oss. Att det var så här, det viktigaste var liksom kanske inte vem man gifte sig med och hur det gick till, utan att man själv fick vara snygg på någon bild.
Ja, verkligen. Ja,
för varje bild som är du längst fram så ser man din dåvarande så här, lite suddigt i bakgrunden. Sen, du har en liten show bara. En enmansshow. Men andra bröllopet var ju fläskigt.
Det var fläskigt. Det var jättefint, men det var ju ganska litet bröllop. Det var drygt 100 gäster.
Ja, litet. Jag skulle aldrig vilja ha mer, det skulle jag gå under, tror jag. Då hinner man ju inte ens prata med folk.
Nej, jag vet.
Det kanske inte är meningen. Men vi ska lyssna på sången som Anders Bagge sjöng i kyrkan till Johanna. De gifte sig i Erik Eriksson-hallen som ligger på Skeppsholmen, som jag tycker är helt ljuvlig.
Jag tycker den är svår eftersom den är helt rund.
Men man måste ju ha mycket folk.
Ja, för det har ju varit på parties där det inte varit mycket folk. Då blir det jobbigaste på jorden.
Det är stort. Det är en gammal kyrka som nu då har avkristnats.
Ja, ish.
Ska vi lyssna?
Igen?
Ja, vi ska lyssna på sången han sjöng på själva bröllopet.
Men vadå, var inte det där sången han sjöng?
Nej, nej. Det här var på efterfesten.
Jaha.
Ja, och han körde på.
Han körde på. Okay.
Det är lite som så här, mycket mer, att han typ inte kunde sluta. Jag kan förstå den där känslan också. Man så här, har den där pipan som han faktiskt sa, som man aldrig riktigt har showat innan. Det är också en reality-serie, det hade jag inte heller fattat.
Va?
Ja, hela bröllopet ska bli en reality-serie.
Va? Ja. Var det därför det var så mycket folk från TV4 där?
Jaha, jag vet inte.
Nej, jag var så här, jaha, vad gör den där människan? Jag känner om varandra, jaha, tydligen. Ja. Eller nej, bara för att
jag
reagerade
faktiskt också lite så här, och den är där och hon är där. Men det var ju mycket folk där som man kände.
Ja, verkligen.
Men den här sjöng han då, Anders Bagge för Johanna i kyrkan. Och det har ju varit mycket inför det här, att han har gjort lilla foten. Och skulle han behöva liksom, han fick ju gå in med kryck. Skulle han behöva köra sin rullstol, och det har varit mycket om.
Oj, oj, oj.
Och det jag älskar, om vi nu ska så här, kasta oss in i könsgeggan, eller lägga oss i den och riktigt som grisar runt där, så är det liksom, har varit väldigt mycket fokus på honom inför det här.
Ja, det brukar alltid vara bruden.
Gud, vad spännande. Gå, ska han ha pjäxa? Ska han få byxan? Och han har liksom bjuckat på det. Jag tycker det är befriande, jag gillar honom som fan. Okej, nu ska vi lyssna. Här var sången han sjöng i kyrkan.
Okej, okay, vi har fått, we got the point.
Jaha. Jag vet, men jag är så fascinerad. Det är det här och kungabröllop som jag är väldigt intresserad av. Prinsessbröllop.
Ja.
Det som är...
Jag tycker i och för sig att du är intresserad av alla bröllop.
Okej, okej.
Kändisbröllop.
Ja, eller alla bröllop. Det är någonting, och det, jag vet ju såklart vad det handlar om. Jag behöver inte vara någon sån här Freud för att analysera det. Det är ju det att jag hela tiden på något sätt fascineras av att människor vågar stå för så mycket känslor.
Ja.
Det är därför jag liksom inte riktigt kommer till skott, känner jag. Eller tänker jag att så här, jag tänker problematisera det. Jag tänker så här, skulle jag stå där då och Mattias Bagge helt plötsligt skulle gå loss och sjunga en sång till mig eller hålla ett tal. Jag vet inte liksom vad jag skulle ta vägen, för där har jag kommit fram till, där är mitt kontrollbehov.
Mm.
Att jag vill liksom, jag vill vara den som står för liksom festen, jag vill vara den som håller tal, jag vill vara den som liksom, men på något sätt, vad ska jag säga, flaggar för hur mycket känslor eller inte känslor det får vara.
Uh-huh.
Och om jag då skulle sätta mig liksom i båten att vara, det är ju inte det svagare könet, men liksom center of attention. Så vet jag inte riktigt, jag liksom hela tiden drabbas av det där, men gud vad löjligt. Då skulle jag stå där, skulle alla titta, skulle spela sina låt, skulle vi stå hand i hand, skulle vi titta på varandra, skulle vi titta varandra i ögonen då? Jag kan ju inte ens titta på honom i ögonen hemma eller när vi har sex. Alltså förstår du, jag vet inte om jag skulle kunna öppna upp den känslomässiga västen och palla trycket. Jag tänker att jag bara skulle falla ihop där och ligga och gråta och bära ut mig med snorig bröllopsklänning.
Ja, det finns ju risk. Men jag tänker också, de här känslorna som han uppringar till henne, de har ju inte några egna barn.
Nej, men de har 500 som var med.
De har 500, alltså det är ju, du måste prata om det sen. Men först här. Och liksom, jag kommer ihåg när jag fick ett sånt bryt i kyrkan när jag gifte mig med Kalle. Där barnkören började trycka i på "Oh, it's such a perfect day." Han har ju ingen sån röst idag. Men du vet, det bara tappade. Och jag hade en mörkblå liksom näsduk som jag liksom i panik utav de här tårarna fick för mig att det blöta från näsan var blod. Så jag säger, nej men gud, tänk om jag blöder. Och herregud, ska jag vända mig sen mot alla gästerna? Och så ser de att jag blöder, vad är det här? Jag fick ännu mer panik. Det slutade inte, jag blev knäpp.
Du fick en panikångestattack?
Ja, jag fick en panikångestattack på bröllopet i så här 2 minuter. Och sen kunde jag komma tillbaka liksom.
Wow.
Men det var hemskt. Men det jag tänker på är ju att de här stora känslorna som han yttrar, de kanske man faktiskt bara känner för någon när man inte har barn med i bilden.
Du kanske nailade det där. Det är därför jag alltid har sagt och aldrig lydit mitt eget råd. Gift dig direkt. Om du vill gifta dig. Så här, gift dig inom liksom ett halvår. Så här, stå där och titta. Jag kommer ju aldrig, ursäkta, kunna titta på Mattias igen som jag gjorde innan vi fick barn.
Såklart.
För att då var det liksom oskuldens tid. Då var det han jag mot världen. Det var så liksom ungt och fräscht och sexigt och liksom...
Eller så gifter man sig kanske som Linda Palmgren. Efter 15 år när barnen är stora, då kanske det är tillbaka. Kanske man fått den där tiden igen.
Oh, jag vet inte, det känns inte som min grej.
Nej, nej.
Det kanske får bli liksom ett litet intimt barfota bröllop på en strand någonstans.
Ponyo?
Toga toga. Nej, jag vet inte. Jag vet inte vad det handlar om. Jag tänkte på det, Mattias fyllde i år igår. Och vi liksom bråkade typ en vecka innan. Och jag sa, ah, men ska jag bjuda hem folk på middag? Och så här, nej, 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 det vill inte ha någonting. Det är inget speciellt att jag fyller år. Och till slut blev det så här, jag sa, nu får du gå och prata med någon. Varför du inte tycker att du är värd att fira? Är det ett för att du liksom är såhär, nej men inte ska väl jag, du är blygsam. Är det för att du inte vill ha något krav att själv fira och leva upp till sen? Eller vad handlar det om? För nu börjar det bli en in absurdum. Att såhär, en liten vanlig liksom födelsedagsmiddag med dina såhär 10 närmsta polare ska skapa liksom som att det vore såhär ett bröllop för kungligheter. Och så hela vägen dit och vi ska handla. Jag klarar inte av den stressen, jag klarar inte av den stressen. Och så ska vi fixa ordning och laga mat. Han klarar inte av stressen.
Men varför lägger du saker på honom då?
Men för att han ska hjälpa till för
men
att
han kanske inte vill.
Nej, men då är det så här, då säger jag så här, det är sista gången jag gör något för dig. Ja.
Men ni, du och dina ultimatum också. Jag orkar inte.
Och sen sitter vi där och sen kommer alla och det är skittrevligt och liksom allt går jättebra.
Men
såklart,
bygg inte upp
jätteglad.
Det så stort innan då.
Men bara det till var och... ju inte stort
Nej.
Innan.
Ja, men du vet ju att han blir stressad och sånt här han. Varför så utsätter du honom för? Du vill antingen så här, ett, gör en surprise eller så låter du honom slippa.
Jo, men om jag ska göra en sån här 40-års-surprise, det tog ju typ 2 månader innan dygnet runt arbetet. Det kan jag ju inte göra varje gång.
Nej, men vadå? Du menar ju inte att det behöver vara liksom 40-års-surprise. Om du ska ha en middag hemma för hans 5 bästa kompisar, deras respektive, så är det en liksom WhatsApp-tråd.
Jag fattar, och det är jag som har stått för den, så det är ju inte det. Men samtidigt så var jag ändå så här 5 barn, han var borta på kvällen innan.
Du tar det 5-barnskortet igen?
Nej, men jag bara försöker lägga upp så här, det blir svårt för mig att liksom hela tiden fixa för honom. Och
ja, men då
jag
känner jag så här, varför gör du det då?
För att jag tycker att det är viktigt.
Ja, men då kan du inte gnälla.
Nej, men vadå? Så då måste man bara så här, fan det är ju så lätt sätt att komma undan. Jag blir stressad av det där. Så
ja.
Okej. Okay. Då ska jag köra med det. Jag blir stressad av det där. Nej, men jag tycker att det är lite lex liksom Bröderna Lejonhjärta. Jag vågar inte, men jag gör det för annars är jag bara en liten lort. Att det blir så här, om det är bara alltid jag som ska iscensätta allting som är härlig skap runt vår familj för att han blir stressad av det. Jaha.
Men jag märker ju att jag är i samma situation med Joel. Att han, men det grundar sig i att han liksom inte... Han värdesätter inte det där på samma sätt, tror han, som jag gör.
Tror han,
ja. För när han väl sitter i det... För jag gjorde ju en sån surprise när han fyllde år att jag bjöd hem hans närmaste kompisar. Och så hade vi bara en jätteenkel middag. Först en drink hem och sen en middag på stan. Och så var det inte så mycket mer med det, så gick alla hem. Det var mitt i veckan grej. Men han var så glad efter det där så att hans syrra kom ner från Gävle. Alltså allt var liksom så här, han var så här, det är helt otroligt, jag har aldrig varit med om det här. Så att han uppskattade när han är i det, men han skulle aldrig ta initiativet själv till det.
Ja, jag fattar. Så det är bara den andra parten som hela tiden ska få ha det härligt. Kontentan av
det du säger
är ju så.
Ja, så är det ju. Men samtidigt är ju jag en person, jag vet inte om jag skulle uppskatta ens att bli surprised på min 40-årsdag med en fest. För jag vill, för mig är det så jävla viktigt att jag får rodda den själv.
Men nu tar du allting vidare till excesser.
Ja, ja, men du förstår vad jag menar.
Jag fattar vad du menar. Jag menar kanske lite mer vardagsromantik.
Ja, men det är jag som står för den.
Ja, det
oftast.
Är jag också.
Ja, men det kanske också är viktigare för mig än för honom. Sen kan man ibland bli ledsen, kan jag hålla med om, att någon inte känner lika starkt för det. Men jag bara skiter i att välja bli besviken, för då är det mycket bättre att jag gör det själv.
Men du säger ofta till mig så här, men jag är inte särskilt romantisk och jag är inte hiten och diten. Men det motsäger ju så många, de kvinnor som ser sig själv som icke-romantiska fixare fixar ju ändå 99 gånger mer grejer per år än vad männen gör.
Absolut.
Så liksom tariffen är ju så här fortfarande helt uppfuckad.
Ja, men jag tror inte vi kommer runt det. Och jag har bara bestämt mig för att inte bli besviken. Så att då är det så här bättre att så här, istället för att jag tar en fight om någonting som inte är liksom han, det finns inte en synaps i hans kropp att han skulle förstå vad jag menar.
Nej.
För att han har inte heller den typen av sociala engagemang som jag har. För honom är inte det viktigt. Och då kan han aldrig sätta sig in i hur det känns för mig. Och jag förstår ju inte honom å andra sidan, som inte har det stora sociala engagemanget, att han aldrig blir besviken när han inte bjuder in eller blir bjuden och så vidare. För han bryr sig inte. Men då blir det liksom att jag gör en mellanväg däremellan.
Då är det som att småpinka på livet hela tiden.
Nej, jag tycker inte det behöver vara så dramatiskt. Alls faktiskt.
Det tycker du inte.
Nej, jag tycker
Farah
inte
Faust.
Jag tycker... är min nya radioröst där.
Jag vill också se, jag vill att ni ska se hur hon så här, gjorde lite så här nickedocke med huvudet. Lite så här, ah, nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte.
Nej, men jag kanske
du förminskade mig nu.
Nej, det gjorde jag inte. Men jag kanske kommer vara det du är när jag är så långt in i vår relation. Men just nu så har jag bara valt att så här, jag skiter i det.
Jag fattar.
Ja.
Men det är ju en inställning som jag tycker att många av mina väninnor har anammat. När man säger, okej, okay, nu har jag legat och så här kliat mig i huvudet tillräckligt många kvällar och varit frustrerad över vissa egenskaper som jag vill att min man ska ha. Och som han tydligen inte får, bara för att jag sitter och vrider liksom på den där Aladdin-lampan och bara säger, jag vill att han ska
det. Men det går ju inte att ändra en människa. Det går inte att ändra människor, det säger alla psykologer och allting. Alltså så här, du kan inte få Mattias att bli en 2.0 utav sig själv. Han är den du blev tillsammans med. Och om du nu hela tiden försöker förändra honom, den enda som blir besviken är ju du.
Falsk marknadsföring alltså. Åt båda hållen fick jag höra igår, så att det inte var... Men samtidigt så finns det något fint i det där tycker jag, för att man kan liksom, som du säger lite så här, ja, sån är hon, sån är han, sån är jag. Och att alla de liksom dåliga sidorna som jag har, som kanske inte handlar om typiskt kvinnligt och manligt, är någonting som jag inte har med när jag ska liksom ha den där, lägga liksom köttet i skålpunden och så här, väga vem som har rätt och vem som har fel hela tiden. Så det är för sig sant. Det är sant.
Ja, man måste ju utgå från det, annars blir man ju galen. Mm. Men jag kommer ihåg att jag satt i samma situation när det kom till barnvakterin med mitt ex liksom. För där har vi liksom, han hade familj på sin sida med syskon, men alla hade småbarn liksom. Och då blir det tufft att hjälpa varandra, för att så här, ja, det är ju skillnad om det är någon som har så här en 7-åring och en 10-åring kan hjälpa till att ta en 3-åring ibland liksom. Men när alla har småbarn i samma ålder, så blir det ju svårt. Och vi hade inga fungerande föräldrar på någon sida av oss liksom. Så då köpte vi den kompetensen på stan i form av barnvakter liksom.
Ja.
Helt enkelt, bara för att så här, skulle vi bara harvat runt om det där och det hade bara orsakat oss egen bitterhet. Mm. Vi tog ju den här veckan, nu kommer aldrig hjälpa tillbaka. Alltså det hade bara försatt oss i en så här vedervärdig situation. Så vi valde att aldrig ta det kriget ens, genom att göra det. Och sen får man ta patrull mot den stora massan för att man hade barnvakt på stan och kände och blev snobbanklagade. Men den var ju mycket lättare att ta än att ta en personlig fight som man bara själv skulle förlora på.
Men det här är ju liksom ett dilemma, att vissa saker som man blir förälder framkallar känslor som så här, man inte tycker är så himla härliga att känna. Och då tänker man så här, då är vi ändå liksom, det är ju väldigt bevisat när man så här är på zoo eller tittar på en hund som så här försöker jaga sin svans i en timme tills man bara säger okej, att människan är så här superior. Det har vi ju insett och det tycker vi själva, men att man hela tiden... Att, liksom, att livet är ju bara ens egna känslor.
Ja.
Tyvärr är det ju inget mer.
Nej.
För så fort man hamnar i liksom, när man tycker att man är så här turfördelad eller orättvis behandlad någonting, då är man bara sina känslor, och då är det jäkligt svårt att vara storsint.
Ja, sen så är det ju intressant tycker jag. Jag har ju levt, det här är min tredje förmodligen längre relation liksom. Och vilka olika personer man kan vara beroende på den andra personens känslor.
Ah.
Förstår du? Det är liksom som att ha levt tre liv i ett. Det är därför jag tvungen att skriva den här boken, Alla mina liv. För att det är ju liksom, man byter ju lite liv beroende på när man byter partner. Det är fortfarande jag och mina känslor. Men hur de ser ut är ju helt beroende på vem den andra mottagaren är. Mm.
Så och det gäller verkligen både män och kvinnor.
Ja.
Rent historiskt så har det ju såklart varit liksom... Men, mer kvinnor som då har levt kameleontliv. Men jag sa ju till dig när jag läste Jane Fondas memoarer, så inleds ju den med att hon fyller 60.
Uh-huh.
och ska skriva då sin inbjudan tillsammans med sin dotter som är duktig på det där. Och dottern är så här, vad vill du skriva då? För man vill skriva något slagfärdigt så här, det här har jag blivit, det här är jag och så där. Och hon sitter där och får mer och mer panik. Hon bara, men gud, liksom, jag är ju en vindflöjel. Jag är så här, jag är en kameleon. När jag var tillsammans med den mannen, då var jag så här rättsaktivist och liksom åkte och satt och demonstrerade liksom Vietnam. Sen träffade jag den, då var jag lite så här härlig och kulturell. Och nu träffade jag den senaste som är så här mediamogul, då var jag så här the lady. Så hon var så här, fick i panik. Hon bara, vem är jag?
Ja.
Och det är ju en intressant fråga.
Ja, för men liksom, det är samma som jag ställer i alla mina liv. Alltså det är så här, vem fan är jag?
Ja. Men å andra sidan, så här, är det något fel att leva kameleontlivet? Det är som du säger, om människan till syvende och sist bara är sina känslor, då är ju livet en spegling. Det är ju därför det kan vara lite så här läskigt att träffa människor som har levt ensamma väldigt länge och bara speglat sig i sina egna känslor. Då är det ju väldigt lätt att tappa liksom fotfästet om vem man är eller liksom någon form av kritik eller källkritik om sig själv liksom.
Så låt oss ta oss tillbaka till Anders Bagges bröllop och hundarna.
Ja.
Med den lilla parentesen.
Och då tänker jag så här, det som jag också älskade med det här bröllopet och det som jag känner så här, det kanske blir ett sånt bröllop med hundar och hamstrar.
Ska du hyra in lite hundar? Du har ju ändå 5 ungar, räcker inte det?
Ja, men de är ju mina hundar. Det är så att han har stålarna, eller de har stålarna. Han är känd och berömd och respekterad. Och ändå så är det så här, det är verkligen ett finger upp i liksom etablissemangets ärsle. Det är så här, det här vill vi. Och nu så här, vi älskar varandra. Så här, om inte ni är med på det så kunde inte we care less.
Nej, men jag måste säga, det här är det mest okristna bröllop jag någonsin sett.
Ja.
Alltså att minst de är
Carola var med i och för sig.
Ja, men ta med boskapen in liksom i altargången.
Linegrisa kanske jag kan ha.
Nej, men alltså, och jag kan tycka att det är nog jävligt fint att vi så här, vi är sekulariserade, det vill säga vi tror inte på Gud i samma utsträckning längre. Vi är upplysta människor. Så här manifesterar vi kärlek om vi själva får välja. Jag tycker att det är jävligt fint. Och precis som det bröllopet jag var på i helgen, där de så här också så här tagit bort allting som heter kyrkan och normer, som man bara behållit essensen. Det här är kärlek, det här är viktigt för oss och det här vill vi dela med er. Att man gör det på ett väldigt vuxet sätt. Så att jag tycker det finns, ju mer vi pratar om det, mer likheter ser jag mellan de här otroligt olika vigslarna. Eller bröllopen. Och jag kan tycka att det finns något vettigt i det. Och jag funderar väldigt mycket på själv om jag skulle dra på håll käften stort. Eller om jag skulle göra det low key om jag gifter mig för tredje gången.
Ja, jag fattar. Det är antingen eller, det går inte att ha in between.
Nej.
Vad tror du då?
Det är svårt att säga, ändå någon så här otrolig passion för att jag har ett riktigt logdansbröllop liksom. Det är någon så här riktigt så här, du vet, det luktar hö.
Det är ju roligt tema, logdans.
Ja men så här, vet ni, så här, svensk sommar är så jävla vacker så att man liksom så här går sönder för att allt är så jävla vackert. Typ så.
Mm.
Och då vill man liksom så här ha så här cool folkmusik i modern tappning och liksom spelemän och det här härliga liksom. Det är så jävla fint. Och jag menar så här, Joel är ju från Gävle så det finns ju ändå liksom en så här.
Ja, men ni skulle ju kunna ha bröllop på hans föräldrars gård.
Ja, typ.
Men när du säger det så där så låter det ju så himla himla härligt. Men så är det då logdans, så är den där enda dagen i juli där det bara spöregnar från morgon till kväll.
Ja.
Då är det ju inte härligt.
Då är det ju inte härligt. Nej, så jag vet inte. Det kanske blir ett litet bröllop i Italien. Inte fan vet jag. Om det blir.
Ja, om det blir.
Jag känner faktiskt inte att så här, i grunden så känner jag inte att liksom var det är specifikt viktigt. Utan grundar sig nog att det är han och jag och de vi gillar som är där.
Ja.
Och sen så är det inte så stor, spelar inte storleken så stor roll.
Nej, jag fattar.
Vill jag berätta det för alla eller vill jag berätta det för oss? Det vet jag inte.
Men du brukar ju berätta för alla, så den här gången kanske du skulle göra någonting annat.
Ja.
Det blir ju gulligt. Ja,
mitt emellan.
Ja.
Jag har haft ett stort, jag har haft ett jättelitet. Det kanske blir mitt emellan då.
Men vad tror du han vill då? Är det viktigt?
Jo, nej, men det är det. Men han har lite samma inställning som mig. Att det inte, till att börja med att vi inte, någon av oss tycker att det är jätteviktigt att gifta oss.
Nej.
Så vi utgår därifrån.
Mm.
Men hur skulle vi göra det? Det har ju hänt grejer i sociala medier igen. Jag märker allt tydligare att det är två olika generationer som kommunicerar varandra på samma plattform. Och ska då försöka tolka varandras uttryck. Och jag säger inte att någon har rätt eller någon har fel här. Jag bara inser att det är sån otrolig schism där ute hela tiden. Och varför den här schismen uppstår är ju för att vi har två olika generationer. Millennialisterna, som är födda runt 00-talet, de har vuxit upp och blivit vuxna. Och deras, vad ska jag säga, värdegrunder och värderingar ser väldigt annorlunda ut från våra. De har också lärt sig någonting annat. De mår också extremt dåligt. Det har aldrig varit så mycket unga människor som har sökt till BUP och så vidare, som går i högstadie och gymnasium. Och jag har funderat verkligen på varför det är så här. Jag var på ett framtidsseminarium för typ 7 år sedan, alltså år som Penny föddes i alla fall. Och då var ju millennialisterna fortfarande barn, tonåringar. Och då pratades det om att de kallades för generation boring, ganska hårt beskrivet. Men det var det som var kontentan. Att de är fria från ironi. De har extremt hög moral. De hade inte sett mätningar på sån här hög moral sen de hade gjort mätningar på barn som var 30-talister. Alla var lite så här i chocktillstånd hur den här generationen ens hade kunnat uppstå baserat på vilka vi var. Vi som kom från ironi, vi som var 70-talister, vi som hade varit proletärer etc. Allt möjligt liksom. Varför kom den här jävligt preussiska arten liksom in? Det var som att så här renässans-England hade slagit out of the blue ner en befolkning på jorden bimad från yttre rymden. Och det här är ju, det enda som det kunde förklaras var att det här är ju den absolut perfekt bästa revolutionen man kan göra mot några som har skitit i allt ganska länge. Så därför har den uppstått. Men vi som fortfarande skiter i allting finns ju kvar där ute. Och vi då har också det här som socialt spelrum. Men det, den här, vad ska jag kalla det för, preussiska 30-tals, ny-30-talisterna hela tiden agerar efter det är ju att försöka läxa upp och så lära oss om moral och värdegrunder utifrån perspektiv som de har. Som inte
och
alls
känslor
ut,
som
de har. Ja, och känslor som de har som inte alls vi har. Och här uppstår det ju clincher hela tiden, märker man. Och här är ju problemet. Om jag hade kollat på en tv-kanal som sänder innehåll som jag inte uppskattar, då hade jag ju kanske bytt tv-kanal och liksom gått vidare. Istället för att hela tiden irritera mig. Men de här personerna, de kollar på den här kanalen hela tiden och irriterar sig och irriterar sig. Skriv brev till den här tv-kanalerna. Så där kan man inte säga, så där kan man inte göra. Istället för att liksom gå vidare. Mm. Och det är det här som är en stor skillnad. Om jag ser någonting på sociala medier jag stöd på, antingen slutar jag följa eller så bara så väljer jag att kolla på någon annan liksom.
Ja, det är ju det här fria valet som vi står inför. Och det finns ju det hela tiden. Och jag tyckte Sanna sa det jäkligt bra på sin Insta.
När gjorde hon det? Jag missat.
I förrgår, ska vi lyssna på den? Den är ganska kort. Många av hennes följare är ju otroligt irriterade på att hon lägger i sponsrade inlägg.
Jag tänkte försöka förklara varför jag gör det. Jag vill vara så fri som möjligt i mitt yrkesutövande. Jag bloggar, jag poddar och jag instagrammar. Ibland är jag programledare i radio och tv och ibland skriver jag artiklar, reportage och böcker. För att kunna finansiera mitt frilansliv så gör jag ibland sponsrade inlägg. Jag försöker välja varor, tjänster, produkter, företag som jag verkligen tycker är bra. För att det ska kännas bra i magen för alla inblandade. Ni som avskyr reklam, jag ber er, bläddra bara förbi de här sponsrade inläggen. De är tydligt märkta. Ni ser när det är ett sponsrat inlägg på gång, så bara bläddra förbi. Ta till er det ni vill, låt resten vara.
Vi behöver egentligen inte så här prata mer om det. Det är min...
Jo, det behöver vi visst.
Nej, men när hon säger det på det sättet så framstår det som så självklart. Men det som har hänt tycker jag, och jag vet inte, jag tycker att det känns som att det är lite... Alltså det som har, jag, de som jag tycker går över gränsen, jag vet inte, jag tycker det har blivit värre sen MeToo.
Ja, faktiskt. Det är ju som att så här, det har på något sätt legitimerat alla att få vräka ur sig vad precis. Som helst. Och det är det här som hela tiden, det var vi inne på i förra podden, att när, liksom, när brottet inte står i paritet i straffet, då blir det liksom konstigt. Och den här åsiktsregistreringen som hela tiden pågår, det påminner om de gamla Stasi i Tyskland, eller liksom när Sverige håller på att registrera liksom kommunister eller vad det nu var, och USA med. Alltså det här är så märkligt, och det är också märkligt att en typ av åldersgrupp eller generation har tagit på sig det här ansvaret att vara domare inom det här. Vi, alla som sitter med lite mer livserfarenhet innanför västen, vet ju att livet har många fler lager och nyanser än svart och vitt. Mm. Och här blir det ju liksom konstigt. Jag skulle verkligen vilja uppmana alla ni som lyssnar på podden eller följer mig eller Ann eller någon annan på Instagram och hela tiden blir arga. Det går faktiskt att avfölja istället för att försöka förändra mig och mina åsikter om vi inte har gjort liksom politiska, moraliska eller samhällsmässiga fel som står i kollision med liksom den demokrati vi lever med. Men det här som pågår hela tiden med den här åsiktsregistreringen, det är en ganska dålig del i demokratin. Och det är ju frågan om vi ska ha då ett demokratiskt statsskick om vi nu alla ska ha en och samma åsikt. Om det känns bättre för alla. Och det tror jag inte att det gör.
Nej, men det som jag tycker är att det blir också väldigt tydligt att det är kvinna mot kvinna.
Ja.
Så här,
och det sa ju den forskaren vi pratade med att sociala medier är ett väldigt kvinnligt, väldigt kvinnligt medie.
Precis. Och jag vet inte, jag tänker inte göra någon tolkning om det kan vara så här tusentals år av förtryck och liknande. Och nu är det vår tur att ösa liksom ur oss allting vi känner, alla känslor återigen. Men på andra sidan sitter det liksom människor av kött och blod och som kanske använder så här, sina forum som sitter och snackar lite som man gör i vardagen. Mm. Som kanske inte uttalat har tänkt att det ska vara superpolitiskt eller korrekt, utan bara så här ett tjejsnack i eten.
Mm.
Sen kan man ju inte liksom fråntas ansvar, det är inte det jag menar. Men att liksom att det ska vara så hårt där ute, det förstår inte jag.
Kommer du ihåg Fittstims revolutionen förra gången det var liksom en feministisk revolution? Det började ju som någonting positivt där vi faktiskt var arga på männen och förbannade på samhället och strukturer och patriarkatet. Men det ebbade ut i, det var att kvinnor började pissa på kvinnor. Och nu ser jag exakt samma mönsterbeteende ske igen.
Mm, mm.
Det här systerskapet finns liksom inte. Det är otroligt svårt att se, och jag tycker också så här utifrån att folk mår så dåligt som är så unga, så tänker jag också på att om åsiktskorridorerna är så här snäva att vara korrekt, då förstår jag också att väldigt många unga mår dåligt, för ingen är då perfekt och alla söker hela tiden möjligheten till att vara perfekt. Och jag är så jävla trött på att du ska behöva stå och vara en body positive cis-person som älskar vegmat och inte, alltså det är så många politiska förskrivningar för att få vara korrekt, för att avskriva sig från möjligheten att göra fel, förstår du? För är du inte det där så är du fel. Och har du kommit till den yttersta spetsen, då betyder ju faktiskt ingenting utav det de skriver någonting, och då är det ju inte värt något heller. Och det är många att uppleva som tar de här extremt små krigen och lägger väldigt mycket energi i det, istället för att ta de här viktiga bråken eller kanske det som faktiskt driver mänskligheten framåt. Och här blir det så jävla dubbelt för mig, för jag fattar inte.
Men jag ska bara berätta en intressant grej. En kompis till mig som är liksom, ja, är liksom agent för en väldigt känd kvinna som ofta får mordhot. Hon ringde upp två av de här föräldrarna till de här tjejerna. För hon var så här, jag måste ringa upp två av dem. Det var så många då. Men jag måste bara se liksom vilka står bakom. Och efter liksom, lite rotande så kan man ju faktiskt hitta vem som helst på nätet. Och de här föräldrarna, de var så upprörda och bröt ihop. Och liksom deras 12-13-åriga tjejer så här, jag ska sprätta upp det, jag ska komma och tända eld på din hund, bla 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 liksom. Det är sådana groteska saker. Man tänker så här, gud, jag bara tänker på min 12-åring där hemma, skulle han ens kunna komma på sådana,
förmodligen,
vidriga grejer? Och de såklart jätteförtvirade, kunde inte förstå att det här var deras dotter som kunde skriva så här. Men sen kommer det här som jag tycker är lite synonymt med hur det ser ut idag, och så kanske en förklaring till allting.
Mm.
De ville inte ta ansvaret, de ville att hon skulle prata med döttrarna.
Ja. Och det, föräldrar som är jätterädda för sina barn.
Antingen det, eller också att de inte riktigt vet vad de ska säga. Och det är så mycket nu med internetet och det är olika...
Men det är det här jag säger hela tiden. Som förälder måste du vara insatt. Annars så kommer du liksom stå utanför den här världen. Du kan inte skylla på så här, det där bryr inte jag mig om för det händer på internet. Idag är den nya arenan sociala medier och det finns otroligt intressant. Jag var på en lunch och då var det en tjej där på den här lunchen som var extremt upprörd för en kompis hade avföljt henne. Och det blev satt igång en jättestor diskussion om hur ska man agera runt det här. Och sen var det visade sig att någon hade problem med en bror som inte liksom likade någonting på den ena systern. Men på den andra brorsan så likade den allt.
Wow.
Och oj, oj, oj. Det var så mycket kalla krig och tyst på julafton och allt vad det var. Och liksom, då kände jag så här, men gud, det här är så spännande. Nu jag måste typ skriva...
It's a family affair.
Ja, it's a family affair. Att jag måste typ skriva ut där. Jag skrev liksom så här, hur ska man agera när någon slutar liksom likea dina bilder? Och sen gjorde jag en lång story på det här. Och det kom in, jag kom in över 300 DM på det här med olika problem folk hade i sina familjer, i sina relationer, med sina ex, med sina bästa vänner och så vidare. Vilka jävla schismer som kunde uppstå. Parallellt när jag lägger upp det här så hör två vänner till mig av sig och berättar att de har avföljt mig. Jag hade ju liksom aldrig märkt det. För att jag har så mycket följare så jag märker inte vad någon avföljer eller inte. Med lång förklaring varför. Och det var ju jättefint, men det blev ju liksom lite dubbelt här för att jag hade ju inte bett om det. Jag tycker det var bara jättebra att de sa det, men jag hade inte behövt förklaringen. Och det är det här som hela tiden är problemet. Jag tror så att folk som inte har ett lika stort engagemang i sociala medier måste uttrycka det till sina vänner. Så att inte konflikter uppstår eller släktingar eller vad det är. Man måste se till att förekomma här att säga hej, om inte jag följer dig, det betyder inte att jag dissar dig eller liksom tycker illa om dig som person eller någonting. Jag bara pallar inte att följa så mycket människor och det händer jättemycket på ditt konto så att jag liksom... vill inte. Sen finns det ju faktiskt den här funktionen som heter mute nu för tiden. Den kommer lite sent. Men när man går upp i de här tre prickarna som är till liksom höger på profilens konto istället för vänster där profilnamnet står, då kan man välja så här att den kan bli mutad. Det vill säga att den inte blir avföljd men den blir tystad i flödet. Och det kan ju vara ett liksom mer politiskt korrekt sätt att göra det på. Det har ju funnits på Facebook jättelänge. Just för att Facebook har ju sett att de här grejerna sker ju. Att det blir extremt stora schismer. IRL. Baserat på det som, vad heter det, sker i sociala medier. Så att det är ju inte en... Det är ingen icke-fråga om man säger så.
Men vad då sätter du liksom en, vad ska jag säga, en tyst munkavle på din vän?
Ja, fast det vet ju inte den om. Och då kan du gå in och likea bilder lite då och då. Du känner så här, åh gud, den här personen spammar så jävla mycket. Idag funkar algoritmen så på att den premierar ju de som är väldigt aktiva. Så har du väldigt mycket inlägg hela tiden i ett jämnt flöde, då kommer det kommer bara så an upp hos mig. Och sen kommer mina andra kompisar väldigt mycket längre ner. Och då kan man säga, åh gud, Ann är så jobbig. Jag älskar henne, men hon är så jobbig. Jag måste få gå in och kolla aktivt på henne istället. Då kan jag muta dig.
Okay.
Ja, och så kan jag gå in och gilla dig aktivt istället.
Men det är bara så här, hur man vrider och vänder på det så skapar ju sociala medier mycket känslor.
Så är det ju, och de som säger att det inte är så, de ljuger.
Så var med det?
Ja, men så är det ju. Det är ju inte mycket, jag gjorde en liten en mikroundersökning, jag kan bara läsa upp resultatet från den. Det här är då primärmålgruppen för undersökningen är 24-32, men såklart finns det både yngre och äldre skikt. Fråga 1. Om en kompis slutar att lajka, hur hanterar du det? Då väljer 30% faktiskt att avfölja den kompisen. 60% påstår att de blir mer frekventa och gillar att lajka ännu mer. Och 74% säger att de slutar att gilla men fortsätter att följa. Om en kompis slutar att följa, väljer ni att ta upp den när ni ses? Och det är 45% som faktiskt gör det.
Wow!
Ja. 72% kör rensningsrace då och då. 74% tycker inte att man värderar sin vänskap i antalet likes. Men det är alltså en ganska stor grupp som faktiskt tycker att man gör det. 47% blir irriterad av att ens kompis aldrig lägger upp bilder på en. 85% anser att det är okej att blocka ett ex och den familj efter att det är slut. 46% anser att det ändå är okej att bara kolla på någon story men inte följa personen i fråga. Och 73% stödlikar. Och alla de här frågorna har fått över 2000 svarande. Så att det är åtminstone statistiskt.
Jag städläkar. Ja. Jag älskar städläkar. Ja. Och så undrar jag lite så här, men varför vem begär egentligen den här stödliken? Varför värderar jag att när en människa behöver en stödlike?
Ja, men också så här, handlar det inte om, alltså jag tycker att så här, det fina med sociala medier är att alla är så här engagerade och delar på allt. Och gillar man någonting och gillar man någon, då vill man ju backa den. Mm. Och då är ju en stödlike viktig. För mig är det liksom att så här, ett diplomatskap i det här, att man så här klärar kartan och så liksom rent professionellt och personligt.
Men jag tror också det här att...
Det är mycket mer tanke i att inte likea någon, ja, än gud, att likea, ja, någon.
Och ibland kan jag också känna så här, om det är någon liten grej man kanske är lite irriterad för, att jag så här, det tar emot att likea. Och sen likea efter någon sekund. Så tänker jag så här, vad är det för tönterier? Så det är ju väldigt mycket känslor i det här. Och så tänker jag, det finns ju någonting som heter naiv realism. Det utgår ju på att man aldrig kan vara liksom objektiv. Och då tänker jag så här, Kurt Vonnegut som är liksom en filosof, han sa så här, we are what we pretend to be, so we must be careful about what we pretend to be.
Det var ju väldigt klokt.
Ja.
Och med de fina orden avslutar vi den här podden. Och generellt säger vi så här, gilla mer och stör du dig, gå vidare.
Love, peace and understanding.
Yes. Woohoo!